Hej och välkommen allihopa. Trevligt att se så många här. Andra gången Bibel och samtal. Nu till våren så pratar vi om hur är man en lärjunge i vardagen. Och just idag ska vi prata om ämnet hur möter vi personer runt omkring oss som är ointresserade av tron. Så vi hoppas kunna ge lite tips kanske, men framförallt samtal med varandra. Om den här frågan. Och jag skulle vilja börja med den här kartan. Jag tror att David hade den i en predikan för inte så länge sedan. Engelhardt Wälzel, kulturkartan heter den. Och den här horisontella axeln. Då ser man hur alltså självförverkligande av människorna. Hur mycket värderas det? Hur mycket autonom är människorna i de här olika länderna? Och på den vertikala axeln så ser man hur sekulär samhället är. Sekulär, det kommer från latin secularis som betyder världslig. Så till skillnad från andlig, så sekulär handlar om att minska inflytande av kyrkan och tro i samhället. Och så har de mappat alla länder där. Och ni ser att Sverige är där. Det är kanske lite svårt. Lite längst upp till höger. Så landet lagom är inte så lagom. Det är ganska extremt. Så hela den här gula rutan, det är då det protestantiska Europa. Och skulle man följa den här kartan så kan man kanske tänka sig att tron är något privat. Desto mer sekulär ett samhälle är, desto mer folk tror att man tror det är något privat. Vill ni förresten veta mer om det här? Det finns en länk där. Det här kommer finnas på hemsidan också. Vi hade Per Evert på besök här för ganska exakt 2 år sedan. Och han har undersökt en hel del av det här. Och det han berättade han här för oss, så det finns inspelat om ni vill se det en gång till. Men sådana här kartor, det spelar ju egentligen inte så stor roll. Det viktigaste är, vad säger Bibeln? Så är tron något privat? Och det är ju ganska tydligt att Bibeln säger nej. Tron är en personligt ställningstagande, men det gör det inte till något privat. Man ska inte hålla tron för sig själv. Jag har 3 bibelverser. Här kommer den första som jag gillar inte att ha bara enkla verser. För då rycker man det ofta ur sitt sammanhang. Men jag tror här är det ändå inte så farligt. Paulus säger här, alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Jesu ord. Med andra ord, om ingen predikar, om ingen berättar om tron, så kommer folk inte komma till tro. Ni får läsa hela stycket. Kan läsa det här också tillsammans. Det här är då Paulus. När Paulus får sin kallelse. Nu står det så här. Jag sa, Paulus alltså, vem är du, Herre? Och Herren svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Men stig upp och stå på fötterna. Ty jag har visat mig för dig. För att utse dig till tjänare och vittne. Både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig. När jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig. För att du ska öppna deras ögon. Så att de vänder sig från mörker till ljus. Från Satans makt till Gud. Så ska ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade. Paulus får så här sin kallelse och kallelsen går ut på att berätta för andra, för hedningarna som det kallas så här. Och det finns många fler exempel i Bibeln på folk som får en sån här liknande kallelse. Egentligen har vi alla fått den här kallelsen. Sista bibelversen som jag ska läsa här. Det här är då missionsbefallningen. Sista versen, den sista verserna av Matteus. De 11 lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. och när de såg honom tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Så det finns egentligen ingen tvekan om att Bibeln säger att gå ut, berätta. Frågan är då, hur gör vi det? Och det ska vi samtala om. Och jag ska, snart får ni sätta igång och prata, men som en liten inledning tittar vi på en kort video, bara 2,5 minuter. Det är på engelska, så jag hoppas att det funkar för de flesta. Se om det här går.
I evangelize my friends and family without pushing them away. We're going to answer that question. At some point, every Christian has had a family member, a friend, coworker, or acquaintance who is not a Christian. Sharing the gospel with others can be difficult, and it can become even more difficult when it involves someone with whom we have close emotional ties. The Bible tells us that some people will be offended at the gospel. However, we are commanded to share the gospel, and there is no excuse for not doing so. So, how can we evangelize our family members, friends, coworkers, and acquaintances? The most important thing we can do is pray for them. Pray that God would change their hearts and open their eyes to the truth of the gospel. Pray that God would convince them of His love for them and their need for salvation through Jesus Christ. Pray for wisdom as to how to best minister to them. We must be willing and bold in our actual sharing of the gospel. Proclaim the message of salvation through Jesus Christ to your friends and family. Always be prepared to speak of your faith, doing so with gentleness and respect. There is no substitute for personally sharing the gospel. Faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. In addition to praying and sharing our faith, we must also live godly Christian lives in front of our friends and family members so they can see the change God has made in us. Ultimately, we must leave the salvation of our loved ones up to God. It is God's power and grace that saves people, not our efforts. The best we can do is pray for them, witness to them, and live the Christian life in front of them. It is God who gives the increase. That answers the question, how can I evangelize my friends and family without pushing them away? Research this question.
Okej, det var allt. Ja. Vi kan, det här pågår i flera timmar, så ni kan kolla hemma om ni vill. Men egentligen räcker det här som introduktion. Så jag ska se om jag kan få skärmen tillbaka. Så då är frågan en ganska öppen fråga. Ja, vad tänker ni på när ni lyssnar på de här bibelverserna och ser den här videon?
Hej, jag heter Emily.
Ja, och jag är Felix för de som inte känner mig.
Och vi har tillsammans med Filippa valt ut olika delar ur Bibeln som visar på hur Jesus berättade för sina lärjungar om hur de skulle evangelisera. Och då har vi valt att fokusera på Matteus evangeliet, kapitel 10. Vers 1-15. Och i Matteus evangeliet kapitel 10, vers 1, så står det: han kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt över orena andar, så att de kunde driva ut dem och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Och i vers 2-4 så radas namnen på de 12 lärjungarna upp. Och i vers 5-6 så står det: dessa 12 sände Jesus ut och han befallde dem: ta inte vägen till hedningarna och gå inte in i någon samarisk stad. Gå istället till de förlorade fåren i Israels folk. Och Jesus skickade ut sina lärjungar så att de skulle få praktisera det som de har sett honom göra. Men han utelämnade dem inte åt sig själva, utan gav dem makt att kunna agera genom att till exempel, som du står, bota alla slags sjukdomar. Och i dessa bibelverser så går det även att notera att alla 12 lärjungar fick uppdraget att gå ut istället för några få utvalda. Och Och Guds frälsningsplan började med Israels folk som lärjungarna först skulle gå till. Och vi tolkar det som att det kan vara lättare och mer effektivt att nå ut till personer som vi har en relation till och där vi känner till kulturen. Och lärjungarna fick just uppdraget att först möta människor i sin närhet, för att sedan kom då missionsbefallningen om att gå ut till jordens yttre hörn. Och vi tolkar det som att genom att börja det lilla kan det vi gör få ringar på vattnet som når fler. Och sen står det i Matteus evangeliet kapitel 10, vers 7-10. Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda. Gör spetälska rena och driva ut demoner. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Skaffa inte guld eller silver eller koppar att ha i bältet. Ingen påse för färden. Inte mer än en enda skjorta, inga sandaler och ingen stav. Ty arbetaren är värd sin mat.
Ja, och här så trycker ju Jesus på nåden. Att lärjungarna ska inte ta emot några pengar för budskapet som de sprider eller miraklerna de utför. Utan i både ord och handling så ska det vara tydligt att Guds kärlek är något man får ta emot som en gåva. Och det är inte något vi ska hålla för oss själva, utan vi ska ge vidare det till vår nästa också. Jesus pratar även om att vi inte ska ha med överflödig packning, utan vi kan lita på att Gud ger oss det vi behöver. Och lite senare i kapitlet i vers 19-20 så säger Jesus att vi inte behöver bekymra oss för vad vi ska säga, utan att Gud kommer vara med och tala genom oss. Vi fortsätter läsa från vers 11. I varje stad eller by ni kommer till ska ni ta reda på vem som är värdig där och stanna hos honom tills ni ska vidare. Stig in i huset med en fridshälsning. Om huset är värdigt ska den få den frid ni önskar. Men om det inte är värdigt ska den friden vända tillbaka till er. Och om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka bort det stam från era fötter. Sannerligen, det ska bli lindrigare på domens dag för Sodom och Gomorras land än för en sådan stad. Och i det här stycket så lyfter vi ut liksom att vi ska göra det vi kan för att sprida budskapet om Jesus, men ifall någon inte vill ta emot det så får vi liksom släppa det och gå vidare. Och vi har även en litet stycke från Kolosserbrevet kapitel 4, vers 5-6, där Paulus pratar om att evangelisera. Han säger: var visa när ni möter det utomstående och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en. Så vi ska alltså ta vara på de tillfällen som vi kan för att få berätta om vår tro. Och vi ska vara tydliga med vad vi tror på. Men samtidigt så måste vi också vara vänliga och visa respekt. Vi ska göra allt vi kan för att sprida budskapet om Jesus. Men vi måste liksom också känna in hur mycket någon vill liksom lyssna eller så, att veta när man kanske behöver släppa det. Och att det också kan vara skönt att ändå känna att det inte är upp till oss i slutändan, utan vi gör det vi kan och sen så får vi be och lita att Gud också är den som faktiskt ska frälsa någon annan. Ja.
Och nu har vi två samtalsfrågor här som ni gärna får diskutera kring borden. Och då är den första: hur kan vi evangelisera idag? Och sen: vad har du för erfarenheter av att prata tro med icke-kristna? Och sen också tre stycken där nere som ni gärna också får diskutera om ni vill.
Så, vad härligt att höra ert sål. Nu tänkte jag fortsätta den här kvällen med en fråga som jag tycker är väldigt intressant, som har att göra lite mer med det här långsamma vittnandet, kanske på en arbetsplats eller i en skola eller för grannar och liknande. Hur mycket ska man liksom vara annorlunda och sticka ut, och hur mycket ska man passa in. Om man bara tittar just nu på mitt liv så är jag kanske den sämst lämpade att prata om den här frågan utifrån min arbetsplats. För här är alla mina kollegor är kristna. Så jag har väldigt få kollegor att vittna för. Men jag har haft två jobb tidigare som jag tänkte dra lite erfarenheter från. Jag har jobbat inom byggvarubranschen på en golvbutik i Vasastan och på en liksom byggård nere i Jönköping. Båda de här ställena har varit ganska grabbiga miljöer. Och när jag liksom ser tillbaka lite på hur har mitt liksom tillvägagångssätt var, så inser jag att jag är ganska mycket i det här smälta in eller bygga relationer. Alltså om man nu ska ge någonting som är viktigt för en, då behöver man ju, man behöver liksom känna att man inte är för annorlunda. Det har liksom varit viktigt för mig. Är man kristen och är man dessutom pingstvän, så kan man känna att man har lite uppförsbacke med kollegor. Man vill kanske visa lite att man inte är så där jätteannorlunda. Jag fick en kommentar av min chef efter ett år tillsammans med den här arbetsgruppen. Och han tyckte nog det var liksom, jag har varit ganska öppen med min tro på båda de här arbetsplatserna, men i slutet då så sa han till mig, ja men David, du vet, han är precis som en av oss. Det tyckte han var liksom den ultimata kommentaren till en liksom märklig pingstvän, var ungefär, han är som en av oss. Och jag kunde inte låta bli att känna så här, ja men har jag inte liksom visat mer? Skulle jag visat på något annat? Och för några veckor sedan så fick jag höra om hur min pappa vittnade på 80-talet. Han har varit liksom under min uppväxt egenföretagare, men innan det så jobbade han på ett företag som lagade traktorer, och de gjorde en resa ner till Italien. Ni får tänka att det här var liksom början av 80-talet. Han och en annan kollega som var kristen bestämde sig att vi ska ta hand om underhållningen på bussen. Pappa tar med sig sin gitarr med stora klistermärken där det står Jesus lever, och de sjunger läsarsånger hela vägen ner. Jag var så imponerad. Jag tänkte bara, det där var ju ett helt annat tillvägagångssätt. Är det så att vi har fallit in mer att vi ska smälta in och liksom passa in? Och det här är ju såklart en balans man behöver gå. Man behöver ju också skapa lite förtroende hos människor. Men var går gränsen och när ska vi visa att vi är annorlunda? Det här är ju en brottningskamp som kanske beskrivs ganska bra i det här att vi ska leva i världen men inte av den. Jag har några fler bibelord till detta. Och det finns ju när man pratar om det här första, att vi ska vara annorlunda, skilja oss från världen eller från hedningarna som man säger i Nya Testamentet, då finns det ganska många bibelord att hämta. Jag har valt ut tre stycken här. Första är från Romarbrevet 12:2. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Och så Efesierbrevet 4:22. Därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och Johannes 15:19 som liksom drar en väldigt skarp kontrast. Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen. Och därför hatar världen er. När man ska hitta något liksom bibelord om att smälta in, så inser man att det är lite svårare att hitta det. Men det jag hittar är väldigt kopplat till just evangelisation, vilket jag tyckte var väldigt intressant. Och det är Paulus som skriver det här i första Korintierbrevet i det 9:e kapitlet, vers 19-22 ska det stå där. Där skriver Paulus så här. fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag, fast jag inte är utan Guds lag. Jag har ju Kristi lag. För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag ska få del av dess löften. Så frågan jag vill att ni diskuterar lite kring bordet är denna. Ska man vara annorlunda eller ska man smälta in? Ska man gå tillväga? Hur hanterar du själv den här balansen? Och sen har jag en liten extra fråga som kan vara intressant att fundera kring. Det är ju vilka områden är icke förhandlingsbara och vilka kan man tumma på lite för att skapa kontakt och så här. Det tänker jag kan vara flytande, lite flytande över tid. Och går man tillbaka till 80-talet så var det nog en del andra saker än vad det är idag. Jag tänker att det får ni också gärna diskutera. Hur ska man hantera den här balansen? Nu får ni 10 minuter att diskutera igen här.
Jag ska till sista punkten här nu. Det blir ett kort samtal efteråt. Men frågan är det här lite. Vad är vår utgångspunkt när vi vittnar om vår tro? Och jag ska säga några kort saker som från Carl Mederis. Han är en missionär som har jobbat i Mellanöstern i mer än 20 år. Eller snarare 30 år. Och det finns en del undervisning av honom på YouTube. Jag har hört honom på konferens också. Han har skrivit boken Speaking of Jesus, The Art of Not Evangelism. Och han, när han gjorde en undersökning i Colorado i USA, i en stad, där de frågade, alltså de tog ett filmteam och ställde sig på gatan och frågade de 50 första förbipasserande, vad tycker ni om Christianity? Alltså ungefär kristenhet eller kristendom. Och alla 50 var negativa, det var lite förvånade över att det var så många som var negativa, men alla var negativa. Några timmar senare så ställer de sig igen. Men nu var frågan, vad anser ni om Jesus från Nazaret? 50 pers igen. Alla var positiva. Och det var en person som bland annat som, när jag fick den första frågan så han började svära och spotta och blev väldigt arg och upprörd. Han råkade passera också när de ställde den andra frågan, så de kalla dit dem på andra sidan gatan. Okej, vi har en fråga till. Och han blev alldeles tyst. Sen började han gråta. Han var så berörd av Jesus från Nazaret, från sin barndom. Och det här, och så här, det visar just det här att många är positiva till personen Jesus. Och det kan vara en väldigt bra utgångspunkt. Alltså till Jesus och det de vet om Jesus undervisning. Och det här Carl Mederis, han satte också igång ett tillfälle och bjöd in sina grannar längs gatan till en kväll och studerade Jesus. Och alla kom till hans förvåning. De var inte troende. Och han hade ingen plan. Han följde inte någon bok eller något sånt där. Och det var inte så att de började med att läsa i Bibeln. Utan de fick själva komma på hur ska vi studera Jesus. Någon kom på att ja, vi kan ta upp någonting som vi känner till och diskutera det. Så att någon känner till någonting om det här med Jesus och från med kvinnan som hade varit otrogen och skulle stenas och så vidare. De kunde inte historien korrekt riktigt, men de hjälpte varandra att komma på det och Carl bara satt och lyssnade. Och de diskuterade här och kom fram till att ja, Jesus, han gav den här kvinnan värdighet och bestämde sig för att den här kommande veckan så ska vi göra som Jesus och ge någon en sin värdighet. Och så träffades de nästa kväll. Det var nästa vecka. Det var ingenting som var planerat från början att det här skulle vara en gång i veckan. Men resultatet var det att det här spred sig. Så var flera som kom till de här mötena. Och som var rätt oplanerade egentligen. Och många kom till tro.
med bara med Jesus som utgångspunkt här. Så att, och frågan är lite, vad har vi för utgångspunkt när vi pratar med andra? Är det, har vi fokus på Jesus och Jesu undervisning? Alltså Carl Middels, han har allting. Det är Jesus som är utgångspunkten i allt han, hans undervisning. Men och jag tänker på när jag liksom, började på universitet och lärde mig mitt vittnesbörd på 3 minuter och förklara frälsningen och med broillustrationer från Paulus och så vidare. Man vill att det ska gå så snabbt. Genast komma till det här med frälsningen och avgörandet. Men så frågan är, vill vi gå för mycket för snabbt? Eller ska vi börja med det som Jesus som person och hans undervisning? Som folk kan vara mer bekanta med och eller lättare att komma in och hålla med om. Och frågan är också, är vi hemma i Jesu undervisning? Kan vi evangelierna? En sak som jag gjorde tillfälle var att gå igenom alla Jesu liknelser. Det tog mig 3 månader tror jag. Och studera alla. Kanske 4. Och nu har jag glömt bort det. Jag har skrivit ner 100 sidor nedskrivande. Men jag går tillbaka till det. Även bergspredikan höll jag på med. Men man glömmer bort det så man måste gå tillbaka gång till gång. Så frågan är lite, vad har vi för utgångspunkt när vi vittnar om Jesus och tro? Har vi Jesus som utgångspunkt?
Hallå. Härligt. Så mycket samtal. Men det är slut för idag. Ni får gärna vara kvar såklart. Det finns lite fika. Vill ni veta lite mer fördjupning? Här finns en lista. Vi kommer lägga ut det här på nätet. Så gå bara in på fliken apologetik. Och där ligger alla föredrag. Och även den här kommer vi lägga upp. Så här finns det till exempel lite kursmaterial. En bok ut ur saltkaret. Lite videos. Och här längst ner finns också den här YouTube-inspelningen. Okej, men för idag är det slut. Så nästa träff är 6 april. Också en onsdag 7. Och då kommer vi prata om hur ska vi förhålla oss till kulturen runt omkring. Så vi har redan börjat lite grann på det idag. Men det ska vi prata mer om nästa gång.